Sveriges Radio.
Vet du, Catherine?
Nej.
Alltså vissa dagar så känns det liksom inte som att man vaknar aldrig till riktigt under hela dagen.
Är du där idag?
Nej, vadå då? Jo, men där är jag.
Alltså, får jag säga, du ser väldigt fräsch ut. Ja. Min enda fundering när jag tittar på dig är varför du står med en ofattbart tjock svart vinterjacka på dig inomhus.
Det är mitt skydd mot omvärlden.
Jag förstår det i och för sig, för med trötthet kommer ju också skörhet ibland.
Exakt. Många har ju en sån osynlig mental sköld.
Mm.
Men jag kan liksom inte föreställa, jag är inte så bra fantasi. Så jag är tvungen att sätta på mig på riktigt plagg.
Mm.
Så kan jag ändå bara föreställa mig att det är skölden.
Du har bepansrat dig, kan man
säga. Ja, precis. Druid Zimmerman Show. Jag heter David Druid.
Jag heter Catherine Zimmerman.
Och vi är...
ett poddpar.
Druid Zimmerman, skulle vi säga tillsammans då. Ja. Föra.
Men,
Druid.
När du är så här svag,
ja.
Kan inte du bara inte försöka förnedra mig?
Ja, jag kan försöka. Men jag tänkte att vi skulle liksom vara synkade programledare. Som, och vi är...
Jag kommer aldrig prata i kör med dig, David.
Okej, kanon då.
Nej.
Inte ens det heller. Ja, vi skiter i det. Ni vet vad det är för program ni lyssnar på i alla fall. Det har ju hänt mycket sen senast.
Det har det verkligen.
Alltså jag vågar ändå påstå att det är en hel del.
Magdalena Andersson har sagt upp sig. Annie Lööf har avgått som partiledare. Bara för att nämna ett par grejer.
Sluta prata som en på den lägre skiktet av samhällsstegen. Hon har begärt av att bli entledigad.
Ja, okej.
Okay. Det är så jag ska börja säga.
Mr. Fancy.
Ja, om inte jag får det jag vill ha i betalning här, i gage på Sveriges Radio, då kommer jag begära att bli entledigad, ska jag hota med. Har du använt det någon gång?
Alltså,
på riktigt?
Nej, inte än. Alltså man måste verkligen äga det.
Ja.
För att liksom få in det med någon form av flow.
Det hade liksom inte platsat på någon av de jobben som jag har haft. Jag tänker liksom inte plocka någon mer disk.
Nej.
Jag vill bli entledigad, ska jag säga då, när jag är på krogen där jag jobbade som diskplock. En annan grej är ju att Sverigedemokraterna har blivit andra största parti.
Det har de.
Jag tycker mig se en annan Jimmy Åkesson. Du vet när man är, när det går så bra, när man känner liksom så här, jag är i ett flow, jag mår bra, jag har fått de grejerna jag vill ha i livet. Det kanske är någon som har ringt och sagt, och du har fått liksom ett nytt jobb som var lite så här, wow. Jag har fått det där jobbet. Jag har fått den där lönen som jag är nöjd med. Alltså, förstår du?
Mm.
Att man är i ett flow. Jag tyckte bara ett litet smakprov på ett ljud där man hör hur nöjd och belåten Jimmy Åkesson är över situationen. Det är slutet av det här klippet. Du kan lyssna.
Jimmy Åkesson, vad har du för tankar kring natten?
Just nu har jag inte så många tankar faktiskt, utan nu ska jag in och äta lunch här.
Vem ska du äta lunch med?
Alltså, har du hört ett mer belåtet skratt?
Nej, men alltså, vadå? De har gått från ett litet parti till att nu vara näst största parti. De har dessutom bjudits in i den politiska värmen. Alltså, klart att han är glad.
Vem ska du äta lunch med?
Alltså, man är så... Ja, alltså man är så nöjd och belåten.
Mm.
En annan sån liten grej då, det finns ju en del som man kan ta i, för liksom som på något sätt påtalar att han är så nöjd och belåten och kanske har lite överseende för gamla strider man har haft sen tidigare.
Mm.
Han och Annie Lööf har ju bland annat råkat i luven på varandra ett antal gånger.
De har ju verkligen hamnat i hetsiga meningsutbyten genom åren i olika debatter.
När han har sagt någonting, hon säger så här, vad är det du står och säger?
Mm.
Alltså så där säger man inte typ underförstått, det där är rasistiskt sagt. Och det har funnits många sådana grejer. Centerpartiet har liksom haft lite som USP den senaste tiden, att vi är inte, röstar inte på rasisterna.
Hon har ju markerat supertydligt mot SD att hon under inga omständigheter är beredd att samarbeta med det partiet.
Annie Lööf avgår. Så här säger Jimmy då i ett uttalande: jag och Annie Lööf tycker väldigt olika. Trots detta finns det idag goda skäl att säga att Annie Lööf varit en väldigt skicklig motdebattör som jag faktiskt har uppskattat att möta. Därtill vill jag upprepa vad jag tidigare har sagt om att hon har utmärkt sig som väldigt respektfull, varm och trevlig alla de gånger vi har pratat vid sidan om debatternas strålkastarljus och mikrofoner. Jag tackar Annie Lööf för alla debatter och möten under dessa 11 år och önskar henne all lycka i framtiden. Om det inte hade gått vägen hela vägen här, då kanske han inte hade varit lika så snäll i sitt uttalande, eller vad tror du?
Jag noterade också det, för alla partiledare skrev ju tack Annie Lööf och nämnde olika bra grejer som hon har stått för. Och att ju Jimmy Åkesson gjorde detsamma. Apropå glada SD-are. Jag sände ju P1 morgon morgonen efter valnatten, och då hade vi SDs partisekreterare där, Richard Jomshoff.
Mm.
Och det var lite samma sak. Du vet, han var så glad. Satt bara och log och strålade hela tiden. Var kvar när sändningen var slut. Ville inte gå. Satt och var fnissig i studion. Och berättade då bland annat att sverigedemokratiska riksdagsledamöter har ju fått skriva en tenta. Svenska Dagbladet har skrivit om det här tidigare, att de har låtit sina riksdagsledamöter plugga för att de ska preppa inför ett maktskifte. Och då har de fått gå en utbildning, till exempel för att kunna lära sig att vara ordförande i ett utskott, leda arbetet där. Och vi har ju snackat tidigare i podden om att Magdalena Andersson fick gå en kurs i utrikespolitik. Stefan Löfven fick gå en kurs i jämställdhet. Inga tentor där vad jag vet. Men här har man plockat in då gamla moderater och KD-politiker som har varit lärare.
Mm-hmm.
Ja. Du kanske undrar hur sverigedemokratiska riksdagsledamöter har varit som elever?
Ja, finns resultaten från tentorna? Har du dem?
Alltså, först ska jag ge omdömet då som en av de här moderatlärarna berättar för DN. De var begåvade, artiga, klipska och ställde relevanta frågor.
Det kan man ju tänka sig ifall man här i framtiden vill samarbeta, att man uttalar sig på det sättet.
Vad du sa när du gick i skolan?
Jag tror att jag nailade alla de där, tror jag. Ja.
Eller?
Jag tror jag ändå var lydig, satt still och lyssnade och kom i tid.
Jag hade en helt annan bild av det.
Ja.
Vadå, du har berättat att du liksom tjuvkörde din morsas bil när du var väldigt ung.
Det var bara när det var håltimme.
I alla fall då så fick de skriva prov för att visa att de kunde det här. 4 timmar tog tantan.
Mm-hmm.
Och då har DN publicerat frågorna i provet. Vill du höra några?
Ja, det är klart.
Ja.
Ska jag försöka svara också? Då,
det eller? Kan du göra. Förklara begreppet beredningstvång.
Ja, det är väl när man är tvungen att förbereda sig.
Förklara skillnaden mellan en reservation och en motivreservation i ett betänkande.
Men jag pallar inte nu.
Vad är en subsidiaritetsprövning och vad syftar den till?
Det är en slags prövning. Och vad den syftar till, det behöver vi inte säga till alla här. Det är väl ganska självklart.
Enligt DN då så blev 3 underkända. 2 fick guldstjärna av de som skrev tenta.
Aha, okay. Mm.
De som blev underkända kommer få göra om tenta. Vem var du i skolan när du skrev prov då?
Jag fuskade.
Gjorde du?
Ja, jag fuskade.
Vadå, skrev du i handen?
Alltså,
eller?
En av mina sämsta fuskgånger som jag ändå kom undan med, det var ändå när jag liksom hade skrivit på ett helt A4. Så det var inte en liten fusklapp man hade, utan det var ett helt A4 som jag hade innanför hela så bröstet och magen. Så satt jag då, drog ut så och försökte läsa, men det var ju omöjligt. För det var liksom inte belyst i tröjan.
Nej, såklart.
Så det knugglade, så det lät och det prasslade.
Ingen lärare kom och undrade vad du höll på med.
Nej, men jag klarade det. De är på plats. De sitter här.
Ja.
Mova.
Precis.
Erat Brangelina blir ju Mova.
Mm.
Det är alltså Moa Olsson och...
Moa Olsson? Du tar det ännu längre.
Lova Wallin. Nej, tvärtom är det. Ni vet vilka det är som sitter här. Ni kom in här och jag och Katrin bara hyllade er för hur fint klädda ni är.
Tack.
Ni vände aldrig på det.
Ja, just det. Ni är också jätteklädda.
Det är jättefint.
Man kan väl säga att du och jag jobbar i ett helt annat segment.
Ja, så är det.
Basic stickade tröjor. Moa, du har ju någon fantastisk ljusblå sidenoutfit.
Ja.
Ah.
Tack.
Lova, superfin blus med körsbär på.
Mm.
Ingen collegetröja idag?
Inte idag.
Trots att folk verkar ta av sig till dig och velat ha detaljer.
Ja, exakt. De undrade vad det egentligen var för tröja jag hade.
Men alltså, är du på väg att bli någon form av...
modelejon?
Ja, precis.
Ja, det borde jag i för sig vara. Aha. Känner jag själv.
Ja, okay. Ja.
Kan man sitta i en blus som det är massa körsbär på och säga att man borde vara ett lillejon?
Ja,
kan man göra det?
Jag tycker det.
Ja, du tycker det?
Ja.
På tal om att klä sig. Vi hade Tobias Baudin i morgonpasset. Ja. Han var på väg ut till sommarstugan. Och sen så kom han in och var väldigt finklädd. Men då sa han liksom att han bytte om från luvtröja ute på parkeringen här till skjorta och kavaj.
Men han hade ändå säkert sina vita sneakers, som ju är hans liksom signaturdetalj.
Ja, men det var ju väldigt intressant att han bytte kläder på parkeringen.
Jag tror att han påstod att det var pressisen som var på honom lite grann.
Jag kan tänka mig det.
Alltså,
jag tror inte att de tycker att det är okej att man framträder i då mer leisure.
Tobias Baudin är ju då Socialdemokraternas presssekreterare.
Partisekreterare.
Förlåt. Ja, det där var skämmigt, tycker Katrin. Det där så där. Oj. Sa du just presssekreterare?
Absolut inte.
Det är sådana nischad humor med er ekomänniskor. Vad var det du skrattade om att talmannen sa fel en gång? Nej, du, liksom, du låg på golvet här, Lova, och bara rullade runt och höll dig för
magen. Nej. Jag tänker mer att Tobias Baudin, tror jag, skulle bli tillintetgjord av att bli omnämnd som en pressekreterare.
Ja, det tårar i ögonen roligt för Katrin där, att jag ska ha sagt så här.
Dubbelvikt och skratt.
Och då frågade jag i alla fall Tobias Baudin, eftersom de förlorade ju makten, vad skreks det för könsord när det väl gick upp för dem? Vilket könsord hade du valt? Och då stod han och liksom började hålla på med frisyren och började rida på, så vill inte riktigt svara. Men vad tror ni han valde för könsord?
Jag tror och hoppas att han bara undvek frågeställningen.
Mm, det gjorde han inte. Nu får du välja ett.
Jäklar.
Är det ett könsord?
Nej, jag har ju sagt att han inte säger ett könsord.
Ah, okay.
Ja.
Nej, men okej, han sa kukan.
Oh, wow. Och där dalade siffrorna.
Gud vad taskigt, känner jag. När man är tillmötesgående.
Ja, verkligen.
Och sen bara gör ingen annan det. Ni bara lämnar mig här, nu hängande.
Nu har vi titeln på avsnittet. Kukan. Nej, han sa ärsle. Var det lite att sticka ut hakan på honom?
Ja, det tror jag. Ja. Det hade jag inte trott.
Nej, det var ändå snabbtänkt av honom. Det är på något sätt könsordens jäklar, att det inte låter så illa.
Just det.
Nu kanske det blir lite semantik här, men är det ett könsord? Tycker vi det definitionsmässigt? Nej. Alltså, det är de regionerna, men...
Ja. Nej, inget könsord.
Vi kanske bara rast ska gå vidare. Vad tycker du, Katrin?
Ska vi prata lite mer specifikt politiken då, tycker jag, efter den här veckan? Magdalena Anderssons avgång och Annie Lööf som lämnar som partiledare.
Ja, Ulf Kristerssons sida har ju nu vunnit och han är i full färd med att försöka bilda en regering. Och Magdalena Andersson har ju erkänt sig besegrad och lämnat in sin avskedsansökan.
De fyra högerpartierna ser ut att ha fått knappt 50% av rösterna i valet. Det är en tunn majoritet, men det är en majoritet. Så imorgon kommer jag därför att begära mitt entledigande som statsminister. Och tills en ny regering har tillträtt så kommer jag leda en övergångsregering i enlighet med grundlagens bestämmelser.
Man erkänner sig besegrad, man vill väl ändå poängtera något negativt. Alltså så här, ja, det är en majoritet, det är en tunn majoritet.
Mm. Exakt.
Vissa tyckte väl att hon kunde ha gratulerat Ulf Kristersson till framgången.
Mm. Annie Lööf avgick ju också.
Ja, det gjorde hon. Så här sa hon då.
Jag står här idag för att jag har ett besked att ge. Jag kommer att avgå som Centerpartiets partiledare. Den resa som för mig började den 23 september 2011, för 11 år sedan alltså, kommer snart att ta slut.
Och det som väl det framförallt kommer att handla om nu framåt, det är vem som ska ta över Centerpartiet. Det var det parti som gick bakåt mest i det här valet och som har inte varit helt eniga i det här då mittenpositionen. Är det rätt att så tydligt välja Magdalena Andersson eller ska man då ha öppet även högerut? Och jag såg precis nu att Emil Källström, som ju är, får man ändå säga, den interna favoritkandidaten, tidigare ekonomisk-politisk talesperson, han tackar nej.
Snygg Emil har jag hört att han kallas.
Det är helt korrekt.
Är han snygg?
Det beror på vem du jämför med. Ja.
Mig? Om du jämför med mig?
Nej, Moa har svarat.
Okej.
Okay. Jag tänker inte svara på om han är snygg, om det är någon som undrar.
Nej, vi väntar på att Moa ska svara.
Jag har svarat. Nu satt jag bara och tänkte på hur snygg han är. Ja. Det var därför jag var så tyst.
Jag förstår. Men du, vad händer nu då, Lova?
Det är ju inte så att det finns en rad självklara, givna personer som kan ta över efter Annie Lööf. Det är ju faktiskt en av den kritik hon har fått. Att hon inte har odlat efterträdare i så stor utsträckning som man kan göra som partiledare.
På Kristerssons sida då? Det verkar som att de håller korten nära. Hur går det med regeringsförhandlingar och sånt här?
Ja, det är väldigt få saker som läcker ut. Så är det ju alltid när de förhandlar. Så det är ju inte ovanligt. Och det är ju också väldigt få personer i varje parti som vet vad som händer, såklart. Det är otroligt tajta kretsar.
Är det för att det inte ska läcka då?
Ja, dels det. Och sen för att det är så viktiga frågor, så det finns ingen anledning att sprida det på hela världen, så att säga.
Man har väl inte ens sett Ulf Kristersson på 5 dagar nu? Han har väl gått under jorden?
Ja, han gjorde ju sitt Facebook-film där han kommenterade.
Jag är stolt över det förtroende som vi har fått. Men också medveten om att andra är besvikna. Och den politiska polariseringen har blivit alldeles för stor, även i Sverige. Därför är mitt besked att jag vill samla, inte splittra. Se till det som förenar, men också respektera verkliga åsiktsskillnader.
Vad är svårast för honom då?
Ja, det är väl två övergripande grejer. Dels måste han ju förhålla sig till formen på den här regeringen, det vill säga vilka partier ska sitta med. Och sen måste han förhålla sig till innehållet, det vill säga vilken politik det ska föras. Och ingen av de sakerna är ju lösta. När man pratar runt nu så tyder ju mycket på att Liberalerna vill ju sitta i regeringen, och det låter som att det kommer att bli så. Men jag har pratat med ett antal kristdemokrater som inte är så sugna på att Liberalerna ska vara med. Bland annat då för att det antagligen går ut över deras egna ministerposter. De får ju färre då om det kommer in ett till parti som ska dela på posterna. Och vi vet ju inte heller i vilken utsträckning SD kommer att säga nej till Liberalerna i regeringen. Om de blockar dem eller försöker blocka.
Men du, är du frustrerad då? Om folk nu liksom håller tätt och du försöker få loss grejer?
Ja, fast för mig, det får nästan motsatt effekt. Då blir jag bara ringa, smsa och tänker att jag måste vinna över dem, så att säga.
Ja, okej.
Ja, jag måste få loss någonting. Personer med insyn försöker man ju nå, så att säga.
Ja.
Det var som vi försökte fråga Mats Persson, som är Liberalernas ekonomisk-politiska talsperson, som ju har en central roll i detta förstås. Han gick i riksdagens matsal och skulle äta. Och då gick Karin Rublund och jag direkt på honom.
Ni bara ambushade honom.
Och då sa han, jag uppskattar era hygieninstinkter ungefär, men inga kommentarer.
Alltså.
Ja.
Men då släppte ni honom sen?
Ja, då släppte vi honom, absolut.
Ja, ja, okay. När har vi en ny regering, datum och tid?
Det vill jag inte gissa, men många tror ju att det kommer att gå fortare nu än förra gången. Men det får vi se. Talmansrundorna börjar ju nästa vecka, det vill säga då kommer Andreas Norlén att träffa partiledarna.
Då tog det 134 dagar.
Ja.
Såg ni när Magdalena Andersson lämnade in sin avskedsansökan till talmannen? Att hon inte riktigt ville släppa den? Hon hade kvar den i nyporna. Andreas Norlén stod på andra sidan och drog lite lätt. Så.
Gjorde hon?
Ja.
Ja, hon kanske inte ville det där riktigt då.
Eller så ville hon bara få till en bra bild innan. För det var en massa journalister där.
Ja, den grejen.
Alltså, vi har ju pratat lite om Sverigedemokraternas framgångar i det här valet. Vi kan väl fördjupa det lite, Lova?
Ja.
Är du utmattad efter den här veckan?
Ja,
eller?
Lite. Jo, men Sverigedemokraterna är ju valets vinnare, får man ju säga. Och Jimmy Åkesson är ju lätt den partiledare som är gladast. Så här sa han på valvakan.
Alltså den där sången har jag hört på. Vi är på riktigt ett stort parti idag. Från det här uträknade lilla partiet som alla bara skrattade åt, till att på riktigt nu utmana. Just nu är vi Sveriges näst största parti. Just nu.
Låter han lite mer berörd än vanligt?
Ja, men det var han. Och det är väl egentligen tre saker man kan säga som gör Sverigedemokraterna till vinnare i det här valet. För det första är det ju det han pratar om där, att de växer och går fram. Men ännu viktigare är ju då att de är, som han sa, riksdagens näst största parti, och framförallt att de är större än Moderaterna. Det hade de inte ens vågat tro själva internt i Sverigedemokraterna när man pratar med dem. De trodde inte att det skulle hända i det här valet. Sen för andra så är faktiskt Jimmie Åkesson det största dragplåstret för sitt parti. som Sverige någonsin har haft. I den här valen som SVT gör så frågar man hur stor betydelse, alltså av de som har röstat på Sverigedemokraterna, hur stor betydelse hade Jimmie Åkesson för ditt val? Och då svarar 48% att Jimmie Åkesson hade mycket stor betydelse för deras val av parti. Och då klår han ju därmed då Fredrik Reinfeldts rekord. Han var den som tidigare var mest största dragplåstret. Och för det tredje, och det som är det viktigaste för Sverigedemokraterna, det är ju att de numera ingår i ett regeringsunderlag. De är med i Ulf Kristerssons gäng. De får vara med i alla samtal och i alla snack. Under lång tid var det så att inget parti i riksdagen ville samarbeta med Sverigedemokraterna. De hänvisade till deras rasistiska och nazistiska rötter. Ett antal partier har ju fortfarande kvar den inställningen. Men om man tänker tillbaka till 2005, då var Jimmie Åkesson alldeles nybliven partiledare för ett väldigt, väldigt litet parti som inte ens satt i riksdagen. Och då var det Almedalen, och då blev det mega uppmärksammat när det här hände.
Främlingsfientliga partiet Sverigedemokraterna kommer att delta i en debatt under politikerveckan i Almedalen på Gotland i början av juli. Partiets ordförande Jimmie Åkesson har bjudit in Fredrik Federley som är ordförande för Centerns ungdomsförbund till debatten. Federley tycker att det är viktigt att debattera offentligt med Sverigedemokraterna.
Strategin som har varit hittills har varit att försöka kräva dessa med tystnad. Men har vi sett att det har faktiskt inte hjälpt, utan då har de kunnat ta ett underdog-perspektiv. När de har sluppit stått ett svar för sina åsikter, utan snarast kunna säga att alla andra försöker stänga oss ute. Och därför beslutar jag att ställa upp på denna debatten.
Ja, så att då ville ingen ens möta Jimmie Åkesson i en debatt. Mycket av den debatten kretsar ju fortfarande kring hur ska de etablerade partierna förhålla sig till Sverigedemokraterna. Och för dem är ju det här valet ett genombrott, eftersom nu tre partier är beredda att samarbeta med dem.
Men det har ju varit en del skandaler på vägen mot där de är nu.
Ja, man kan ju säga att det har varit mer turbulent i Sverigedemokraterna än i alla andra riksdagspartier. Så är det ju. Och det började egentligen, eller det som lever kvar i mångas minnen, är ju det som hände då ett par år efter att de hade kommit in i riksdagen, där järnrörsskandalen blev ett begrepp. Då var det ju Kent Ekeroth som då var rättspolitisk talesperson, en av deras allra tyngsta poster, tillsammans med Erik Almqvist som var ekonomisk-politisk talesperson, också jättetung post. De var ute på stan och en sen natt som Expressen publicerade en film över. Och där ser man då bland annat att de går på någon slags byggarbetsplats och tar järnrör och drar runt med dem på stan. Och det här leder ju då bland annat till att båda de här personerna fick lämna sina poster, talespersonsposter, i riksdagen. Och det blev ju en otrolig debatt under lång, lång tid, det här som hände i detta riksdagsparti. Och ända sedan Sverigedemokraterna kom in i riksdagen så har ju Jimmie Åkesson fått lägga mycket tid åt att försvara och förklara partikamraters olika uttryck och beteenden och kommentarer som de har fällt primärt i sociala medier. Så är det ju, och det har han lagt mer tid på än andra partier. Men sen har ju Jimmie Åkesson fått mycket kritik för att han hela tiden säger: jag vet ingenting om det där, och det där har jag inte hört talas om. Nej, men det där vet jag inget om. Och att han på så sätt kommer undan journalisternas frågor.
Men du, de har väl uteslutit massa människor också?
Ja, det har de ju verkligen gjort. Jämfört med andra partier har de ju uteslutit många fler. Inför valet 2014 så gick Jimmie Åkesson ut och sa att de skulle ha nolltolerans i partiet mot extremism och rasism, som han sa. Det har ju lett då till att de har uteslutit ett antal. Till exempel ordföranden och vice ordföranden i partiets eget ungdomsförbund uteslöts ju. Och jag såg Dagens Nyheter gjorde precis en genomgång häromdagen där de gick igenom vad som hade hänt i Stockholms stad, och då var det 17 förtroendevalda i Sverigedemokraterna som sen de kom in då, alltså för 8 år sedan, har uteslutits eller lämnat partiet. Och någon sån siffra kan jag inte påminna om att jag har sett i något annat parti.
Ska jag fortsätta?
Ja, men jag tänkte, you're on our own, Catherine. Jag kan inte stå där med armarna i kort, bara slappna av och tro att det är varannan. Nej. Ibland så är det två på rad.
Ja, fyra på rad.
Oj.
Men du, om vi hoppar tillbaka till nu då. Vi var ju inne lite där på vad Kristersson har för utmaningar när han ska försöka bilda regering och så. Vad kan man tro att SD kommer att få för inflytande?
Ja, men det är klart att de kommer att få ett stort inflytande. Jag tror att få påstår något annat. De låter ju som har gjort ett ganska gediget arbete med att förbereda sig för det här. De har till exempel 100 prioriterade politiska punkter. Sen är ju de olika viktiga och de har ju betonat att vi fattar att vi måste förhandla. Ett smakprov fick man när Jimmy Åkesson och gruppledaren Henrik Winge hade en pressträff precis innan valet. Då presenterade de några punkter på rättspolitikens område. Till exempel vill de sänka straffmyndighetsåldern. Och då skriver de där att en utredning ska få uppdrag att ta fram hur det här ska gå till och när den ska vara klar och när den ska tillsättas. Så att de har väldigt tydligt hur de vill att det ska gå till. Och det här är ju en extremt känslig fråga för Liberalerna. De vill ju inte sänka straffmyndighetsåldern till 13 som är det som Sverigedemokraterna förordar.
Katrin?
Alltså, jag är jättenöjd.
Du är nöjd?
Ja, Moa, har du någon fråga?
Ja, någonting.
Nej, Lova, du gick igenom allt bra.
Vi har ju den ena delen av Mova, Moa Wallin. Du har ju spanat någonting den här veckan. Välkomna till Moa Wallins del i programmet. Det är Moas spaning. Varsågod, Moa.
Tack. Usch, vad pinsamt att ha ett namn. Jag har tittat på SVTs valvaka, unikt nog, och jag hakade upp mig på en grej som Ebba Busch sa när hon ramlade in där sent på kvällen. Vi ska lyssna på det ganska långa, som hon sa.
Självklart hade vi önskat ett högre valresultat, men lite grann så är det här en kalkylerad risk som vi har gjort. Vi har inte gått in i den här valrörelsen med ambitionen att få största möjliga stöd för vårt eget parti. Vi har gått in i den här valrörelsen med ambitionen att bana väg för ett maktskifte. Hade vi bara tänkt på oss själva, då hade vi nog agerat ganska annorlunda i många lägen.
Hur då, undrar man ju då?
Kommer det nog att få läsa om i böcker som jag ska sälja dyrt
en dag? Men hur mycket smolkar det? Ändå att ni går ner en del.
Nej, alltså för Kristdemokraterna så kan jag verkligen med genuint och med glädje säga att står sig det här valresultatet, då har vi lyckats med den arbetsuppgift som vi tog oss för. Och det har varit att inte vara det största partiet, men det är partiet som jobbar hårdast för att möjliggöra det här, och annars hade vi inte stått här.
Men hur,
inte hade varit
hur menar du då? På vilket sätt menar du att Kristdemokraterna har arbetat för då ett regeringsskifte, vilket innebär då att ni backar i opinionen?
Ja, men en del lägen som vi har avstått möjligheten att kanske markera ännu mer av vår egen särprägel för att då visa på möjligheten till enighet i för Sverige avgörande frågor.
Ursäkta att jag hade med mig 2 timmar långt ljud.
Ja, det är lugnt.
Men det var också väldigt spännande bakgrundsljud, tycker jag. Både ja. Musiken och brölet.
Ja, SVT gjorde massa korsklippningar. Att det var från olika valvakor samtidigt som de pratade i studion. Ja. Men är inte det här precis samma förklaring som när man var barn och typ förlorade ett lopp? Att man drog till med ursäkten, ja men jag sprang ju inte mitt snabbaste. Eller kanske ännu mer att när Ebba säger att KD inte tog lika mycket plats var för att hennes sida av politiken skulle kunna växa, är som att säga jag sprang inte mitt snabbaste för då skulle inte de andra haft någon chans.
Det är väldigt altruistiskt.
Verkligen. Och det är lite konstigt för att även om högerblocket ser ut att öka så får ju KD, M och L ett sämre resultat än förra valet. Det är bara SD som ökar och på så sätt säkrar högerblockets övertag. Och jag känner inte riktigt att jag orkar vänta på den här boken som Ebba ska släppa. Och inte heller på KDs eftervalsanalys. Utan jag skulle här och nu vilja reda ut vad det egentligen är hon menar med att Kristdemokraterna har backat för att möjliggöra ett regeringsskifte.
Bra.
Ja, det första jag egentligen kom att tänka på var att det på den vanligaste KD-affischen man såg inför valet stod redo för en ny regering och inte något kristdemokratiskt sakpolitiskt förslag. Men det kan ju inte bara vara det hon menar. Och sen så kan det förstås också bara vara något hon sa i stundens hetta för att ha svar på tal. Men jag tycker att det är roligare att spekulera i de andra anledningarna. För hon har ju inte heller gått ut och typ bett väljare att stödrösta på Liberalerna eller på något av de andra högerpartierna. Och den enda gången jag egentligen har sett henne backa lite grann var när hon i Ekots partiledardebatt inte ville ha ordet. Och jag kommer ihåg det för att det kändes så unikt att hon inte hade något att säga.
Det minns jag också. Hon hade mikrofonen liggande på bordet. Mm. Så att hon var helt utsonad.
Ja, vi vet att du ledde den.
Jag ville bara ge jättebra när du ledde den. Bild!
Ja.
Ebba Busch, Kristdemokraterna, tror jag ville in, eller? Nej, jo.
Ja, men då kan jag gå in.
Kör du, Johan.
Ja, men Ja, men vill du in eller? Nej, nej, du känner dig perplex här. Men då pratar jag, det är ingen trång sektor.
Unikt för en politiker.
Ja, varför vill
att man så, nej tack, jag vill inte ha ordet.
Nej.
Det är bra.
Jag törs inte spekulera.
Ja, du vågar inte det?
Nej.
Jag förstår.
Nej, men det kanske är det här hon menar, men det kan ju inte vara det som räddade Liberalerna och fick Kristdemokraterna att tappa 1%. Men Ebba säger ju att Kristdemokraterna hade agerat annorlunda om de hade gått till val som ett självständigt parti. Och jag undrar om den strategin är något som till exempel kristdemokratiska dörrknackare var medvetna om. Alltså om de gick runt och sa, nej men rösta inte på oss, vi måste ge Moderaterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna en chans att klara spärren också. Jag läste en DN-artikel från november 2021 där KDs Tuve Skånberg citeras när han får en fråga om hur KD ska öka i opinionen. Och då svarar han, du vill att jag ska ge KDs valhemlighet till DN. Så det är en stor hemlighet här. Och sen så fortsätter han med att säga, Socialdemokraterna är bra på att ha koll på var deras väljare bor, deras socioekonomiska status, hur de klär sig, vad de äter. KD försöker göra något liknande kan jag väl säga. Jag kan inte säga att vi är jätteduktiga på det, men det är hemligheten. Så att om vi gräver oss djupare ner i det här mysteriet med KD så är strategin alltså att ta reda på statistik om sina väljare och sen absolut inte använda den då för att ge de andra en chans att vinna. Ja. Återigen är det som att stanna framför mållinjen och börja knyta sina skor eller något så att de andra har en chans att komma ikapp KD. Men sen kom jag på det tror jag. Att den mest rimliga förklaringen till hennes uttalande är väl just att Kristdemokraterna inte har marknadsfört sin politik i lika stor utsträckning utan istället tryckt på de frågor där Ulf Kristerssons sida i politiken tycker likadant. Men varför kan hon inte bara säga det då? Eller varför är det så hemligt att det får vänta till att hon skriver den här obligatoriska självbiografin efter att hon har lämnat politiken? Och som sagt, om fler personer hade valt att lägga sin röst på KD hade det ändå lett till ett regeringsskifte. Och man har ju ändå hört dem lyfta frågan om till exempel att avskaffa regionerna där högersidan inte är överens. Men däremot, så fort en kristdemokrat ska prata om en fråga där de skiljer sig från de andra högerpartierna så pratar de på ett annorlunda sätt. Och det som hände medan jag försökte lista ut mysteriet med Ebbas kommentar på valnatten var att jag också lyckades lösa ett annat mysterium som har jäckat mig länge. Jag pratar såklart om mitt favoritämne, de kristdemokratiska metaforerna. För när Ebba får en fråga om just att avskaffa regionerna så är hon inte alls lika tydlig som i frågan om typ kärnkraft, där de är eniga. Utan det är då metaforerna gör entré.
Vi ser det lite grann som att vården är ett höghus med fullt av hyresrätter. Och det är klart att det gör skillnad. Det ser olika ut om man går in till olika hyresgäster, olika lägenheter, i det här fallet av olika regioner. Det kan vara olika trevligt möblerat, det kan vara olika trevligt fixat i lägenheten. Men om huset behöver genomföra ett stambyte, om det är mögel i hela fastigheten, ja men då lastar man ju inte den enskilda hyresgästen för det. Det är ju fastighetsägaren, i det här fallet Magdalena Andersson, som är ansvarig för det.
Här måste man hålla fokus för att hänga med.
Ja, precis. Man fintar ju bort en del tittare här, tror jag. Och det är kanske strategin då, för här tycker ju inte alla lika. Då drar man till med liksom de mest komplicerade metaforerna. Det här var ju förresten i SVTs utfrågningen.
Och hon körde samma i morgonpasset.
Med höghusgrejen.
Ja, ja, visst.
Ja, i SVTs utfrågning fick hon också frågan om Liberalernas förslag om obligatorisk förskola för barn som ligger efter med språkutvecklingen. Ett förslag där KD och L inte håller med varandra. Och vad händer då? Jo, det här.
Det avfärdar du helt, det förslaget då? Ja, men killen vid grillen har rätt intentioner. Men sen vet vi att det är morsorna som får huset och
går runt i övrigt. Men fel förslag just här, låter det som.
Det är så tråkigt när man har en sån perfekt sägning som man är nöjd med. Och sen så kommer Anders Holmberg in i slutet och förstör det. Fan, ja. Hörde ni hela min perfekta sägning här, eller? För att jag hade förberett den, vi har knåpat på den. Ja. Och så är det bara killen med grillen. Men vad fan? Det är ju slutklämmen som är det viktiga här, så man förstår helheten.
Exakt.
Ja, fan Anders Holmberg.
Återigen är han inne och fördärvar. Men där har vi den ju. Den kristdemokratiska valhemligheten, guiden som har gått ut till dörrknackarna, att när du konfronteras med frågor där högerblocket är oeniga, börja tala i tungor.
Du fattar att Ebba Busch kommer vända sig till dig och vilja att du spökskriver eller offentligt skriver hennes biografi.
Det gör jag så gärna. 400 sidor av metaforer. Obegriplig bok kommer det bli.
Lova Olsson och Moa Wallin, vi har ju ett favoritsegment här som Catherine brukar få dra i.
Det är ju lyssnafrågan. Mm. Det är Maja som idag undrar om man får rösta om man sitter i fängelse.
Ja, det får man. Intagna har ju precis samma rätt som alla andra att rösta. Antingen kan ju det ske i själva, på själva anstalten i fängelset, att man ordnar det där, eller om man har tur och har permis så kan man rösta då. Men det dröjde faktiskt ända till 1937 innan fångar fick rösta i Sverige. Och jag har frågat kriminalvården, men de har ingen statistik över valdeltagandet till exempel, inget samlat, eller någon vallokalsundersökning finns inte heller. Utan varje anstalt sköter detta. Men Nerikes Allehanda skrev om Kumla, hur det var på Kumlaanstalten, som ju är en av de mer slutna vi har. Och där var det 9 av 10 fångar som röstade i år, och det var en ökning jämfört med 2018. Och där hade man också gjort om en bollhall på fängelset till stor vallokal med skärm och allt. Och på Hinseberg, som också ligger där i trakten, skriver Nerikes Allehanda att kvinnorna hade fått utbildning i demokrati och i val och info om partier och sådär. SVT träffade en kille som heter Rami som sitter på anstalten Sörbyn som ligger utanför Umeå. Och han brinner för kriminalpolitik, inte otippat.
Att det är så skrämmande att man ute i samhället, alla ska lagföras, alla ska in på längre tid bara, istället för att tänka på de kanske förebyggande arbetena, att hur ska man hjälpa folk innan de ens hamnar i fängelse. Sen är det ju mycket med just vården och el och bensin och dieselpriserna, och vi som är intagna, vi har ju ändå nära och kära där hemma också, så man är lite orolig för hur de ska klara allt.
Det är synd, alltså med tanke på allt tok som partiledarna ställde upp under valrörelsen, att man inte fick till en partiledardebatt på ett fängelse.
Ja, lite så Johnny Cash.
Flög över mitt huvud.
Ja, det gjorde det. Ja, men du förstår den kanske.
Jag förstår
den. Ja, du förstår det. Han uppträdde ju på ett fängelse som var väldigt uppmärksammat.
Mm. Folsom kanske.
Så var det nog.
Folsom Prison.
Just det. Ja. Jag har ju uppträtt på ett fängelse.
Jaha, ja, hur visst. Var det?
Ja, det var ju fruktansvärt.
Varför det?
Ja, det var inget kul alls.
Var det ingen som skrattade?
Det var bara så fruktansvärt. De var tvungna att komma in så här paviljong för sig. Alltså de som satt i den paviljongen kan inte umgås med de som sitter i den där paviljongen, för då blir det inget bra. Så då kom de in liksom paviljong för paviljong, och sen så skulle vi liksom så 10:30 en förmiddag i lysrörsbelysning i en jumpasal gå upp liksom framför så här 7 stycken så här, men ganska tungt kriminellt belastade människor. Det var en snubbe som satt längst fram och bara stirrig. Han hade tatuerat in ett knogjärn på halsen. Nej, men jag började liksom skämta fel. Jag bara, är det någon som har varit med Efterlyst? Så, då kanske ni kände så här, kan gå före i kön på Spybar, sådana grejer. Är den här tvålgrejen sant med duschen och sådär?
Ja, det flög inte alls.
Nej, och sen så var det också så här, jag bara, shit, det är ju så helvete vad svårt det var att komma in här. Det måste ju vara ännu svårare att komma ut. Och då sa de ja. Nej, det var liksom, det var en speciell stämning.
Ja.
Och sen så var det en från Abba Teens som uppträdde efteråt. De visste liksom inte, de förstod inte alls vad det här var för någonting.
Vilket jävla program.
Ja, verkligen. De bara, vad är det som händer här?
Ja. Alla skulle få känna att de fick sitt önskemål till godis här.
Ja, verkligen.
Ja. Kronan på verket där hade verkligen varit en partiledare.
Ja, precis. Ja, verkligen. Kanske inte ens partiledare, utan Baudin mot någon annan. Någon som de inte ens riktigt känner igen.
Här kommer ungdomsförbunden.
Ja, precis. Mm.
Men det här var ju en superbra fråga. Och blir man inspirerad nu, då är det ju bara att man mejlar till druidsimmerman@sr.se. Så tar vi upp den frågan i podden.
Tycker jag absolut att ni ska göra.
Mm. Ja. Slut!
Slut!
Slut.
Du har inga slutord?
Nej.
Nej.
Då får vad säger du bara, man? Tack och hej.
Ja, men det tycker jag väl är på sin plats kanske. Ja. Lova Olsson, Moa Wallin, ni får lämna rummet. Tack för idag.
Tack.
Du, din rustning har ju åkt av nu. Betyder det att du mår bättre?
Tycker du att jag har verkat sårbar? Tycker du att jag har verkat så tunnhudad?
Du låter orolig. Jag tycker det var så fint att du öppnade upp och visade att även du kan känna dig lite ämlig och svag ibland.
Ja, men då kanske jag ska fortsätta med det då.
Ja.
Jag känner mig lite gråtig, Catherine.
Det räcker nu.
Blev du äcklad nu, eller? Är det så?
Nu tycker jag vi går över till att berätta att det är Shukran Kavak som har producerat det här programmet.
Ja, jag förstår.
Och klarar du att säga datumet, eller?
Vad är en riktig man, Katrin, för dig?
Podden spelades in den 16 september 2022.
Är det liksom det biologiska eller är det någonting annat?
Vad heter du?
Jag heter David Reed.
Ja. Vad heter jag?
Du heter Katrin Zimmermann. Mm. Och vi är Katrin och David. Ja, okej.
Okay. Ja, nej.
Du, Katrin, det är alltid friktion att träffa dig.
Detsamma.
Vi hörs nästa vecka.
Det gör vi.